Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs. Ja, välkommen säger jag då till dagens program i serien Industripratarna. Jag heter Per-Eddie Bjugstam och vid min sida här sitter Hasse Nilsson.
Ja.
Hej på dig.
Hej.
Och han brukar ju vanligtvis ha rollen som ledare för den här programserien. Men idag så har han en annan roll. Han är bisittare och ska vi säga sparringpartner till mig som ska försöka att berätta om en megahändelse för 100 år sedan. Nämligen Örnsköldsviks utställningen 1916. Och den gick inte av för hacker kan man säga. För att man ska komma in rätt i det här så tycker jag att man ska ha en bakgrund. Och jag tänkte ägna en stund här tillsammans med Hasse åt att försöka lära oss lite grann om hur det såg ut på 1800-talet och vad utställningarna stod för i vår omvärld. För att det var ju någonting annat det här med utställningar förr i världen än vad vi tror att det är idag. Skulle jag tänka mig. Ja. Men det är inte några vanliga mässor vi pratar om. Men då tänkte jag börja från början och det är bäst att vara grundlig. Så att jag ska visa en vacker tavla här som är från Chicago-utställningen 1893. Det är en vacker bild med en lite vatten i en kanal och ett antal väldigt vita byggnader i väldigt klassisk stil. Vad tycker du det ser ut?
Ja, man kan ju fråga sig, men förmodligen är det någon form av utställning.
Ja, det här var en utställning som faktiskt gav namn åt flera andra efterkommande utställningar som kom att kallas Den vita staden.
Jaha, det här
är så det här kommer faktiskt från det tillfället. Men alltihop börjar egentligen i Paris och då börjar det år 1798. Och om vi ska försöka orientera oss i tiden, minns du när Gustav den tredje dog?
Ja, den frågan jag ska få förbereda, men det var länge sedan i alla fall.
Nej, men jag kan ju säga att Gustav den tredje, han dog 1796. Han blev mördad som det anstår en kung.
Ja.
Och i Frankrike då så pågick ju den franska revolutionen för fullt.
Ja. Ja,
så att, och mitt i detta så var det en inrikesminister i den nya ministären som hade kommit med nya idéer. Förr så firar man ju krigssegrar och sånt där genom att bygga triumfbågar och sånt där och ha stora kalas och tala om hur duktig man hade varit när man hade slagit fienden. Den här Neufchâteau som han hette, som var inrikesminister då, han tyckte det att frihetens låga har börjat lysa, republiken vilar på orubblig grund och på samma gång har industrin lyft sig till snabb flykt. Han konstaterade alltså att industrialismen hade börjat, kan man väl säga.
Ja.
Och då hittar de på att istället för att bara bygga ett monument så gjorde de en liten utställning av vad Frankrikes industri kunde åstadkomma.
Fantastiskt.
Och det finns en liten bild här av hur den utställningen såg ut. De höll ju till på Marsfältet som det heter, där alla utställningar sedan har varit. Och det var väl ett sånt här fält där man hade parader och grejer.
Ja.
Och så byggde man någonting med små portiker så att säga, där man höll till utomhus, men i de här nischerna så kunde de ställa ut lite grejer och sådär. Mm. Och så antar jag att det var marknadsplats också utanför när det bar till.
Ja, det var fantastiskt.
Så det där var liksom ett första steg, va? Och det är alltså bra länge sedan. Men man måste ju komma ihåg att det här med att liksom göra reklam för industrin, det var någonting som var aldrig tänkt på förut.
Nej, det var säkert ganska ovanligt alltså.
Men det där gick så bra så att man fortsatte. Ja. Så att 1801 så då tog man steget in och anordnade i Louvren en liknande utställning. Och byggde till lite nischer längs fasad, palatsväggarna och sådär, och ställde ut grejer. Och det blev ännu mera succé. Men det blev ju också en promenadplats för parisborna och sådär. Väldigt trevligt alltihopa.
Ja, man såg mycket människor rörde sig där.
Och det där spred sig sen. Alltså man började ha sådana här utställningar. Den första utanför Frankrike, det var 1810 i Köpenhamn faktiskt. Och sen blev det lite mer då i, 1923 så hade man en utställning i Stockholm.
Ja.
Av något liknande slag. Och det här är en sån där bild från Louvren. Ser ju väldigt antikt ut och med mycket statyer och grejer.
Ja.
Men vi har också en bild framför oss här av när man började bygga riktiga hallar för utställningar. Och det tog inte så lång tid alltså innan det blev det. 1834 i Paris då slog man till och byggde på Place de la Concorde ordentliga utställningshallar.
Ja.
Och det var liksom inga små grejer. Ja, och då hade man inordnat det i stadsplanen och med ett stort torg och så här saker.
Rejäla pelare ser man där. Och inga dåliga byggnader.
Nej. Alldeles intill sen också.
Ja.
Man gjorde ju inte, alltså industriprodukter vid den här tiden, det var ju också sådana saker som klädnader, tyg och sånt här. Vi har ett exempel framför oss här med en sån där utställningsnisch med väldigt vackert dekorerade omgivningar och fint arrangerade tyger.
Ja.
Textilavdelningen.
Mm.
Vi ska se sånt i Parnsviksutställningen också så småningom.
Ja.
Sen hade de, det här var ju i den tiden då det började komma ångmaskiner ut på industrin.
Ja,
och i Paris 1844 hade de en jätteutställning som var en väldigt succé, där de visade alla möjliga användningsområden för ångmaskiner.
Ja.
Jag har en bild här som visar hur maskiner var uppställda i långa rader så att det nästan blånar vid horisont.
Ja, det är som en rejäl maskinhall.
Ja, jag tycker det är så. Ja, och så för säkerhets skull i mitten så tronar en staty av någon makthavare.
Ja.
Det var ju liksom lite mer blivit på den tiden än vad det kanske skulle ha varit idag.
Ja.
Sen kom en verkligt stor grej. Alltså det där skapar ju avundsjuka i England.
Ja, det kan man förstå.
Och de som ett svar på den där alltför välbesökta utställningen i Paris 44 så drog de iväg då och hade en utställning. Och först var det en tävling om hur den skulle se ut. Och den som vann den tävlingen hade ritat en koloss till byggnad som såg väldigt antik och väldigt tråkig ut faktiskt. Det blev det officiella förslaget.
Ja.
Sen hände ju det som inte får hända i en anbudsgivning. En trädgårdsmästare vid namn Paxton lämnade in ett annat förslag just när de skulle sätta igång och bygga.
Jaha.
För han kunde bygga växthus. Och han föreslog att man istället skulle bygga ett gigantiskt växthus. Och tävlingskommittén gick på den linjen. Ett sidoanbud fick uppdraget att göra det här.
Ja.
Ja. Då ser den här ritningen vi har nu, den är ritad på ett läskpapper och ser väldigt enkel ut, men den har blivit en klassiker.
Ja.
Och så här, nu ser vi en bild av en väldig byggnad.
Ja.
Och det här är alltså Crystal Palace. Och Crystal Palace, det tror alla att det är ett fotbollslag. För det heter ju så, Crystal Palace FC idag.
Ja.
Och det är ju alltså, deras idrottsplats ligger nog rätt så nära där det här låg. Alltså.
Jaha. Så det här är liksom det som blev av den där bilden?
Ja, visst. Och då ska man tänka att det här är ett glashus.
Ja, okej. Okay. Ja, det är fantastiskt att man ser det här.
Det är glas i väggar och tak.
Ja.
Och stommen är gjutjärn.
Och det är en enorm byggnad. Den är bra mycket större än de här hallarna vi har i Gullänget.
Hur långt tror du den är?
Ja, vad ska man tippa? Jag vet, det är svårt att säga. Ett par hundra meter kanske. Eller?
Ja, det räcker inte.
Nej.
Den är 540 meter lång
och
138 meter bred och 39 meter hög.
Ja, det ser man.
Alltså det är vansinnigt.
Ja.
Och den här utställningen blev ju naturligtvis för engelsmännen en riktig sån här statussymbol.
Ja.
På 5 månader så kom det 6 miljoner besök.
Ja, det är otroligt.
Att det var en tredjedel av Englands dåvarande befolkning som besökte utställningen. Och säkert var det ju en hel del från utlandet som kom. Och det var ju meningen också. Ja, så att, och sen kan man ju fundera, vad var det som var den stora finessen med glas? Jag menar, förut hade man ju hållit till utomhus.
Ja, det är klart att man förstår ju väder, vind och annat, och även det kunde vara kanske längre tid per år under året, och det fanns mycket kanske som det.
Jo, det är ju en sak. Men det är inte det jag tänker på.
Nej. Utan det är något annat.
Ja, det är ljuset.
Ja.
Du vet att det fanns inte elektriskt ljus på den.
Nej, det är helt klart, ja, naturligtvis.
Och skälet till att man var utomhus förut, det var ju just det att alltså en inomhus kunde man ju i regel inte se någonting.
Nej, just, nej.
Men det här var ett hus som alltså var fantastiskt ljust.
Ja, det förstår man.
På dagtid.
Ja.
Och inte behövde alls förstärkas med något annat.
Nej.
Och därav att det här blev ju en verklig succé. Så att det här förstördes så småningom av en brand 1934. Men då hade ju nästan alla efterapat det här. I Dublin hade man en stort Crystal Palace 1865. I New York hade man också ett Crystal Palace. Och det blev så att nästan alla skulle ha ett Crystal Palace.
Ja, det är fantastiskt när man ser det.
1855 så tog Paris tillbaka initiativet igen och byggde en enorm byggnad vid Champs-Élysées. Mitt i Paris.
Ja.
Så här fortgick det. Och Stockholm började ju hända saker. 1866 så ritades det ett träpalats av en som hette Edelsvärd.
Aha.
En känd arkitekt vid den tiden. Men som då blev husrum för en stor utställning. Och här kan man se en bild av interiören i den utställningen. Den påminner ju om Paris 44, va?
Mm.
Med ångmaskiner i långa rader och tillämpningar.
Stora takfönster ser man där också.
Jajamän. Så att det börjar liksom att sprida sig det här konceptet.
Mm.
Och sen någonting som vi alla känner igen, alltså Eiffeltornet.
Mm.
Det var alltså egentligen en symbolbyggnad och entrébyggnad för utställningen i Paris 1889.
Ja.
Och där fanns det också en maskinhall som innehöll lika mycket stål som Eiffeltornet.
Mm.
Och som var en gigantisk byggnad. Mm. På interiören här som vi nu tittar på så kan man se, där är det också glasade tak. Men det är ju en stålkonstruktion alltihopa. Och vad kan spännvidden i den här vara?
Ja, så nu funderar man, vad är där nere?
Man ser några små myror här i mitten på bilden som kanske är människor.
Ja, förmodligen. Alltså, så det,
det måste ju handla om 100 meters spännvidd.
Ja, absolut.
Fri spännvidd alltså.
Ja.
Det måste ha varit en fantastisk konstruktion för sin tid. Alltså.
Ja, men man ser takstolarna och det är väldigt...
Troligen gjutjärnsbalkar, fackverk.
Ja.
Och sen har vi då det här med Chicago 1893. Det var ju också, det spreds ju till Amerika, och då hade de en stor utställning som också var ett jubileum av att Columbus upptäckte Amerika. Så att det var väldigt mycket vatten in i det här. Men det här var första gången det var så stor utställning, så man gjorde den som en liten stadsdel. Alltså man stadsplanerade hela utställningen med gator och torg och byggnader arrangerade som om det här vore en stadsdel.
Ja.
Ja, så där rullade det på. Och i Stockholm 1897 så hade de en jättestor utställning, hela Djurgården nästan. Och den här var en väldigt fin grej med en linbana tvärs över vattnet och alla möjliga konstiga saker.
Ja, det ser märkligt ut här. Mycket byggnader. Och
det där är ju Nordiska museet, va?
Ja, just det.
Och det här är ju fortfarande delar kvar av också.
Jaha.
Och där hade man det nog en särskild paviljong för damerna.
Ja, just det. Är det en damhatt där eller?
Ja, den ser ut som en hattask.
Ja.
Ja, nu är det lite märkligt.
Ja.
Det skulle, man vågar väl påstå att det skulle nog inte gå idag.
Nej, jag tror det skulle inte accepteras.
Sen kan man säga att det blev mer och mer arkitekturexperiment det här också. Den kände svenska arkitekten Ferdinand Boberg, han var väldigt känd vid förra sekelskiftet. Mm. Han fick uppdraget att rita den svenska paviljongen på världsutställningen i Paris år 1900.
Mm.
Och du ser att det är en väldigt futuristisk byggnad.
Ja, det är lite sagoslottsmiljö liksom, eller hur man ska säga på det hela.
Väldigt ovanlig form på allting.
Ja.
Och likaså när det börjar bli, man tog över det här koncepten då, började anordna regionala utställningar i Sverige. I Norrköping 1906 så ser det futuristiska byggnader och en del ser ut som en atomkraftanläggning.
Ja, precis. Det var, där kan man vara tidigt ute. Liksom.
Ja. Ja, ni förstår att vi har mycket bilder att titta på här och vi ska bara titta på också den utställning som i Sverige kom först att kallas för den vita staden. Det var en stor utställning i Stockholm 1909 med bara vita byggnader.
Jaha, okej.
Så, då ska vi lyssna till lite musik.
Ja.
Och då blir det manskörssång som vi tror är någonting tidsenligt.
Ja, det låter bra.
Låt oss virle välkomstsången rute mot det glade tåg. Tånen höjt på märkestangen, harpen i det segerspråk. Lätt på foten lyser sin sangen väl drag in, drag in.
Med den manskören som kom faktiskt från Färöarna. Det hade ni inte trott, va?
Nej, lite ovanligt. Men.
Nu ska vi börja prata lite mer om den stora utställningen i Örnsköldsvik år 1916. Och redan årtalet är ju lite märkligt. Vi har framför oss här en bild av ett klistermärke som man tog fram för att sätta på olika man skickade ut. Och det där klistermärket är faktiskt fel årtal på.
Jaha, ja, det är så 1915 där, ja.
Ja, och då kan man säga att utställningen var tänkt att ha 1914. Okay. Men då blev det ju krig.
Ja.
Och då sköt man på den till 1915, så den byggdes och stod färdig 1915. Men i sista stund så ställde man in den, för kriget, det är bara fortsatt.
Ja, just det.
Och då blev det till slut 1916, då tyckte man inte, man kunde inte ha den stående och liksom inte genomföra det hela.
Nej.
Så då satte man igång projektet och öppnade den då juni 1916 istället.
Jaha.
Men här står det ju då också att det här är en utställning som handlar om lantbruk, skog, fiske, slöjd, hantverk och industri.
Mm.
Det är alltså inte bara industri det handlar om, utan vi var ju i ett jordbruksland.
Mm.
Så var det.
Ja.
Det här är en bild av en affisch där vi avbildar invigningsceremonin på den här utställningen. Och då ser man en gigantisk byggnad i bakgrunden.
Ja.
Som man inte känner igen som någon av Örnsköldsviks byggnader. Precis.
Nej.
Och det är då industrihallen som man hade byggt för ändamålet att visa industrin. Och den hade ett stort torn högst upp också som konkurrerar med kyrktornet som uppmärksamhet i stan.
Ja, väldigt mäktigt, rejält byggt, så är det utovande där också.
Ja. Men det var ju alltså en tillfällig träbyggnad för att använda i några månader.
Mm.
På lite avstånd så kunde man se så här, om man tittar på en bild som vi nu tittar på, tagen ungefär från nuvarande resecentrum.
Mm.
Och då ser man, kan man ju jämföra med kyrkan i bakgrunden.
Mm.
Men det är ju alltså väldigt stora byggnader och det är väldigt många. Den största byggnaden är industrihallen och den näst största är maskinhallen. Och sedan hade man dessutom utställningar i befintliga byggnader, till exempel det gamla lasarettet som då var övergivet vid Lasarettsgatan. Det som har gett namn åt Lasarettsgatan för övrigt. Där hade man en stor del av hantverks- eller hemslöjdsutställningarna. Kan man säga. Och det var ju ett stort hus också som man höll till i något. Och sen finns det inte med på den här bilden en stor byggnad som stod ända nere vid gamla idrottsparken, Skogspaviljongen.
Mm.
Och jag tror inte vi ser restaurangpaviljongen här heller.
Och det här är alltså träbyggnader alltihopa?
Det är träbyggnader alltihopa det här.
Mycket glas ser man på de här också.
Ja.
På sidorna, stora fönster.
Jättestort.
Ja.
Och det är en massa små paviljonger. Ja. Inalles, om jag tar fram en situationsplan över det här. Den visar alltså 29 byggnader som är byggda speciellt för det här tillfället.
Mm.
Och många av dem var ordentligt stora.
Ja.
Så att, och alla byggnader de formades av en man som heter Fredrik Hagberg som var stadsbyggmästare vid den här tiden.
Ja.
Och han ritade för övrigt många andra byggnader i Örnsköldsvik.
Mm.
Det är väl jämförbart med att vara stadsarkitekt kan jag tänka mig.
Ja.
Nu för tiden. Man kan titta på entrén, den väldigt fin entréportal med industribyggnaden. Och man är en bild då där man ser i riktning mot Varvsberget. Och där idag E4 passerar Lasarettsgatan ungefär.
Ja.
Är den här bilden tagen.
Ja.
På den tiden så svängde ju Riks-13 som det hette då. Den svängde ju av upp mot Folkan och Järnsköldsgatan och Självansgatan bort.
Mm.
Så att det är ju inte förrän på 1960-talet som vi fick en väg som gick ner mot Varvsberget.
Ja, just.
Och rondellen.
Och man ser ingen hoppback i den heller.
Ja, det fanns faktiskt en. Du ser lite antydande.
Ja,
den fanns faktiskt.
Ja.
Fann den var mycket mindre då. Men här ser man lite grann att de har påverkat berget.
Ja.
Och så till vänster ser man det gamla tingshuset. En fin gammal jugendbyggnad som nu är borta.
Ja.
Och sen är en bild här av en stor mängd sångare i sångarmössor.
Ja.
och med en stolt dirigent också iklädd sångarmöss. Det var ju så att den här utställningen, den lockade väldigt många sångare. Nästan alla sångarförbund i olika regioner i Sverige hade förlagt sina årsmöten till den här utställningen. Och det måste ju bero på att man hade någon slags marknadsföringskampanj till föreningar och organisationer. Totalt sett så på en månad, drygt 5 veckor, så kom det 133 000 besökare. Och jag menar, även idag skulle det vara en ganska stor händelse.
Ja, det är otroligt alltså.
Det är svårt att förstå.
Ja.
Ja, det skrevs ju särskilda hyllningsvisor. Bland annat fanns det en musikdirektör som hette Ånberg. Och lustigt nog så när jag började i läroverket i Örnsköldsvik i början på 50-talet så var han fortfarande verksam som musiklärare på läroverket.
Aha.
Emil Ånberg. Han hade skrivit någonting vackert där. Nu strålar sommarstaden bländvitt fager mot juni grönskans ljusa rikedom. Det var väldigt fina visor. Och det skrevs också en marsch för blåsorkester som hette Leve Örnsköldsvik.
Ja, just det.
Man tog i, kan man
säga. Ja, det var inte dåligt.
Ja, vad säger du här?
Skogshallen står exteriör av skogshallen.
Men det ser man nästan på fasaden.
Att det är mycket, mycket kraftfulla timmerstockar gjort. Det är väldigt fint alltså. Det är, även om man skulle nästan kunna tro det om någon form av frikyrka.
Den har väldigt fint hopfogade timmerformer. Så det var nog inte alldeles lätt att göra.
Nej.
Men det där var alltså en paviljong för skogsindustrin då, som visade upp sig här. Ja. Bland annat hade Seth Kempe, en av de tidiga ägarna till Modo. Han hade en utställning här där han argumenterade mot regeringens planer på att befolka inlandet i Norrland med jordbrukare. Det skulle ju gå ut över skogsnäringen, så det gillade han inte.
Nej, just det.
Så han hade en propagandistisk utställning, kan man säga här. Och det ligger väl något i det, att han skyddade skogsnäringens intressen. Restaurangen på utställningen var ingen liten byggnad heller. Och eftersom det var sluttande terräng så kan man säga att sockeln i nederänden är nästan lika stor som huset.
Precis. Det är väldigt spännande bygge. Man kan ju fundera på hur det såg ut bakom den här.
Och den här byggnaden, den blev kvar efter utställningen, men inte på den här platsen. Har du varit och dansat någon gång i Florakurvan?
Ja, det har jag säkert gjort alltså.
Och Florabadet.
Ja, precis.
Ja, det var så att byggmästaren som gjorde det här, han tog som förbehåll att när den skulle tas bort så småningom så skulle han få ta hand om den här byggnaden och använda den för sina ändamål. Och han ställde upp den då i Florakurvan och där den blev danslokal. I ombyggt skick i och för sig.
Ja, just det. Ja, det är spännande.
Så här såg den ut då i Florakurvan. Den kanske du känner igen.
Ja, det är precis den väldigt stora byggnaden.
Maskinhallen.
Där såg man även i Örn. Den här Örn.
Vi ska komma tillbaka till Örnen lite grann. De hade kollektiva paviljonger för socknarna här. Själevad, Järved. De hade de olika närliggande socknarna här. De hade sina paviljonger tillsammans. Här kan man också se en bild från torget då på utställningsområdet nedanför det gamla tingshuset. Och där hade man då en fontän med den här örnen som vi nu tror att den alltid har stått i Örnparken. Tvärtom, den togs fram särskilt för det här tillfället. Och beställdes då. Och den skissades av Bruno Liljefors som var väldigt berömd konstnär vid den tiden. Och sedan så var det Stenhuggare Berg i Örnsköldsvik som tillverkade. Och det var ju inte så lätt att göra den där.
Nej, det kan man förstå. Man ser ju Och den, men den har ju varit bra, den har hållit alla dessa år också.
Vad ser du där för någonting då?
Jag ser ut vara någonting som man skulle kunna dricka ur, men det är lite stor format på den. En flaska.
En stor pilsnerflaska.
Ja.
Ja, det var ju alltså den paviljong som Själevads ångbryggeri hade. Ja. Och du säger att det är en väldig anhopning av folk framför ingången till den där flaskan.
Ja.
Vad kan det bero på, tror du?
Det var gratis utskänkning.
Man kan misstänka det.
Ja. Ja. Ja, det var fantastiskt.
Så här såg det ut nerifrån gamla idrottsparken. Och du säger att det är ju mäktiga
byggnader. Ja, helt klart alltså.
Och det är ju hovfotografen Wångström som har tagit de här fina bilderna.
Och det är klart, det här byggde man på också bara något, kanske halvår, år. Sen stod det. Och...
det gick fort.
Ja.
Interiören i maskinhallen. Här ser man, bland annat så hade man en maskin som tillverkar spik.
Jaha.
Så fick folk prova att tillverka spik där inne.
Ja, just det.
Men det fanns allt möjligt och det är klart att mycket var väl ångmaskin. Drifter på den här.
Del av någon T-Ford eller vad
ja,
det
man ser
också.
Ju baksidan på en av de här bilarna som vi ska återkomma till. Okay. Och som faktiskt tillverkas i Örnsköldsvik. Här borta ser man också, om man läser på skyltarna här, att det här är ju alltså Järveds mekaniska verkstad. De ställde ut motorer.
Jaha.
De tillverkar bland annat båtmotorer. Det kommer vi att ha mera bilder på sen.
Ja.
Det fanns en liten, du såg kanske att det fanns en liten gullig villa på utställningen.
Ja, just det.
Det var en utställningsvilla, Skogsarbetarhemmet.
Okej.
Okay. Och det var alltså, man propagerade ju då för att försöka höja folks bostadsstandard. Egna hemsrörelser uppstod lite här och där. Och man gav ut standardritningar så att folk skulle få någonting att bygga efter och sådär. Och det här var ju ett exempel på det.
Ja.
Ja, nu tror jag att vi bör få höra lite mera manskörssång från Färöarna. Går det bra?
Okej. Okay.
Lord.
Ni lyssnar just nu på ett program i serien Industripratarna. Jag heter Per-Eddie Bjugstam och vid min sida har jag Hasse Nilsson.
Ja.
Och jag försöker berätta för honom så mycket som möjligt om den stora utställningen 1916 i Örnsköldsvik, som ju borde ha ett ståtligt 100-årsjubileum i år, eller hur?
Ja, det känns...
För det var verkligen en megahändelse.
Ja, ja, precis. Alltså.
Det skulle ha varit det idag också om den hade varit nu.
Ja.
Man hade 133 000 besökare på 5 veckor. Det är en fantastisk händelse. Det var dessutom mitt under första världskriget. Och vi tittar på bilder, Hasse och jag här, och vi försöker förmedla dessa bilder till er trots att det här inte är television utan bara radio. Men det går ju att berätta vad bilderna innehåller i alla fall. Mm. Och vi ser ju en bild från invigningen av den här utställningen med fullt med folk i höga hattar och högtidskläder samlade på planen framför gamla tingshuset. Och vi ser i bakgrunden en jättelik byggnad med torn, industrihallen, och en något mindre byggnad, fiskerihallen.
Mm.
Fiskeri, man får ju tänka på det att det här var ju en tid då det var jordbruket som och fisket som var huvudnäringen.
Ja, just det. Ja.
Örnen har vi pratat om. Den här granitörnen som står i Örnparken, den var ju alltså en central punkt då, tillsammans med en fontän då, på torget på den här utställningen. Beställd för detta ändamål. Den är inte alls beställd för att vara i Örnparken, men den flyttades dit efter utställningen.
Mm.
Här kan man också se en bild av landshövdingen som invigningstalar. Han stod då på trappan framför gamla tingshuset. Och som man då hade dekorerat på lämpligt sätt, och det fick fungera som talartribun då, när han hälsade alla besökare välkomna vid invigningstillfället.
Mm.
Han hade en skepparmössa, kan man nästan säga.
Ja, det ser ut som
landshövdingen.
Ja, en rejäl rock och så vidare.
Och sen var det ju då borgmästare Åkerblom. Vi måste nästan läsa upp lite grann av det tacktal som han höll då. Eders majestät, nådigste kung. Då Eders majestät nu för första gången besöker vårt samhälle anhåller jag i djupaste underdånighet att få till Eders majestät framföra Örnsköldsviks stads välkomsthälsning och underdåniga tacksamhet för den samhället genom besöket vi bevisade ynnesten. Staden Örnsköldsvik, som har att för sin tillkomst tacka Eder höge herr faders nådiga beslut, räknar sin tillvaro i endast ett fåtal av år. Den torde emellertid utgöra ett talande exempel på de utvecklingsmöjligheter vilka våra trakter i så rikt mått erbjuda, då dessa möjligheter stödjas av en landsfaderligt vårdande hand. Eders majestäts varma intresse och arbete för vårt lands fria och rika utveckling har vi eder höga person fäst vår varma kärlek, våra ljusa förhoppningar.
Ja, det var mäktigt.
Alltså, det gällde att smöra för kungen, den saken är klar. Här ser man en bild av en väldigt bra bild faktiskt som Werner Mångström har tagit, där borgmästaren Åkerström hälsar på den nyblivne kung Gustav den femte som var då på besök för att inviga jordbruksdelen av den här stora utställningen. Och till höger ser man den bil han kom i, som naturligtvis också var tillverkad i Örnsköldsvik. En Delaunay. Som Leon Ödmark tillverkade karosserna här i Örnsköldsvik under en tid. Och det är fantastiskt i sig, hela den historien. Vi ska återkomma till den.
Ja.
Så här såg det ut före, när bara restaurangbyggnaden var klar, så höll man på att plocka upp potatis på det här området nedanför. I sluttningen ner mot Åsdalen.
Ja, klart, det var jordbruksmark.
Och här, vad kan det här vara?
Ja, ett antal hästar, så vet jag, som det har med djurutställningar att göra, eller vad det kan vara. Eller är någon?
Ja, hästar. Hingstpremiering brukar det kallas.
Ja.
Det var ju tävlingar. Allting som gjordes på den här utställningen, deltog i en tävling faktiskt. Mm. Alltså minsta föremål, det kunde få medalj för att man var, och det kanske har sett på vinflaskor ibland att de har fått medalj på någon världsutställning och sådär.
Ja.
Så att det är...
Ja, det är oerhört många och fina. Det syns, det är riktigt fina hästar.
Jajamän. Och här ser man då en text som vi har klippt ur en tidning som vi tittar på tillsammans här, där man har alltså delat upp allting i grupper så att man har en jury för varje grupp som utser vem som är bäst på att göra lingonsylt eller eventuellt sy kuddar eller tillverka bilar eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, just det. Ja, det.
Och det var ju många utställare på en sån här. Det var ju flera hundra utställare, så att det gällde ju att ha en bedömningsgrupp för alla.
Ja, det är riktigt.
Och så fick man ju medaljer, så att det var en stor organisation i detta.
Fina titlar har många att säga här. Men det var ju viktigt med titlar på den tiden så.
Men alla områden, det är fiskeri och hemslöjd och trädgård och skogshushållning. Allting var med i en tävling kan man säga. Och här ser man ju några pristagare också på det här. Alltså, och det var ju sockenvis då. I Arnes sockel så hade ju till exempel en hyvelapparat som Mattsson i Skede hade gjort fått fjärde pris. Mm. Och det var många som gjorde lingarn och fick olika priser. Mm. Till exempel Maria Kärnström i Brösta i Arnesvall och sådär. Så att det dokumenterades ju väldigt noga vad allting som hände på en sån här utställning. Mm. Och så här kunde det se ut då. Vi har en bild här från en interiör i hemslöjdsutställningen där man då visade gardiner och salongsbord och en fantastisk stol gjord av naturligt format trävirke från skogen.
Man kan ju fundera på, finns det kvar det där? Eller?
Ja, troligen inte, men det är ett konstverk.
Ja.
Många utställare, det här är ju förmodligen från gamla lasarettet där hemslöjdsutställningen var. Och det här är från skogspaviljongen och den är ju intressant, den här bilden. För i fonden här så ser vi en stor målning. Den här är alltså stor, den är 5 meter bred och 6-7 meter hög. Den här målningen har suttit i foajén i museet faktiskt på andra våningen uppe i, när man kommer upp en bit i huset. Så har den här suttit på en fondvägg. Visserligen avklippt så att den övre delen kom inte med. Men nu tror jag att den är borttagen för närvarande. Men den har suttit där i många år.
Mm.
Och här visar man ju träprodukter av alla slag i den här paviljongen.
Mm.
Det här var en av de stora utställarna. Nu visar jag en bild av aktiebolaget Separators paviljong.
Mm.
Och vid den här tiden, det här var ju så att säga separatorns genombrottstid då den blev allmän egendom. Förut hade väl kanske några mejerier haft separator och kunde skilja grädden. Nu hade man alltså gjort sådana som kunde distribueras till hushållen. Och då var det ju en jätteprodukt. Alltså. Så aktiebolaget Separator, de hade egen stor paviljong här. Verkligen förnämligt. Det här är ju lite förvånande. Mjölk. Vi har en bild här av en kossa som står och har dinglande under sig en mjölkningsmaskin som heter Manus.
Ja, den ser nästan bärbar ut med.
Så att det här är en grej som har fått den högsta utmärkelsen vid tidigare utställningar. Väldigt driftsäker och bra.
Ja.
Och kossan ser väldigt nöjd ut också, måste jag säga.
Ja.
Ja, och sen är det här är inne i deras paviljong där man ju visar hur den här fungerar och, och förmodligen serverar mjölkprodukter av olika slag.
Ja.
En fin bild även det.
Ja.
Och så vitklädda damer som sköter rulliansen.
Mm.
Hushållsmejeriet stod där under bilden.
Ja, just det.
Ja, jag tror att vi ska kanske lyssna till några mera Ja,
ja, det kanske det, inte. Man,
det var ju väldigt lite blandade körer på den här tiden.
Ja, det såg man på bilden här också. Ja. Det var bara herrar i
vita mössor. Så det hjälps inte. Att, vi kan tyvärr, jag har inte hittat någon damkör från den här tiden. Så att, nu lyssnar vi till en manskör från Färöarna igen. Fortsätter att berätta. Jag, Per-Eddie Bjuggstam och Hasse Nilsson sitter här och resonerar och tittar på bilder från den stora utställningen 1916 i Örnsköldsvik. En gigantisk händelse med över 130 000 besökare mitt under första världskriget. Det är helt häpnadsväckande. Vi har pratat om alla möjliga innehåll på den här utställningen och byggnader och allting, men en av de verkligt stora sakerna var ju att en guldmedaljör som vann ett fint pris för bästa bil på den här utställningen. Alltså det är ju inte så konstigt eftersom bilar ju knappt tillverkades i Sverige 1916. Men här i Örnsköldsvik så fanns grosshandlaren Leon Ödmark som hade satt igång en biltillverkning. Han köpte chassin från Frankrike. Och av en ansedd bilfirma i Frankrike som heter Delaunay. Och som ju länge var så att säga igång som ledande bilmärke långt innan Rolls-Royce fanns.
Ja.
Delaunay var ju bland annat fantastiska på det sättet att de kunde smörja motorerna på ett nytt sätt som gjorde att det fungerade verkligen. Det var ingen självklarhet på den tiden.
Nej, just.
Här ser vi bland annat ett urklipp från ÖA som har haft ett reportage om det här. Med en bild där kung Gustav den femte kommer åkande i den här fina bilen. Torleif Ljungros, lärare här i Örnsköldsvik, har ju skrivit mycket och forskat mycket om den här biltillverkningen och han har plockat fram mycket fint underlag. Så att tack vare honom vet vi att det var väldigt nära att Örnsköldsvik blev en ledande biltillverkare. Tyvärr var det ju en sån svår tid under första världskriget så att man orkade ju inte fortsätta efter 1918. Men man ska ju veta det att Volvo startade alltså 10 år senare.
Ja.
Så att det här var någonting som man var före sin tid verkligen.
Ja.
Men den här Leon Ödmark var ju alltså vi kan kalla honom en kaffekung. Han var ju alltså importör av lyxvaran kaffe.
Ja.
Och han tjänade så bra med pengar på det. Så att han fick faktiskt, det finns statistik på detta att Han tjänade lika mycket pengar år 1900 som alla Örnsköldsviksbor tillsammans tjänade samma år.
Oh, no. Det var inte
så att, han var verkligen en stor, ja, en stor kär.
Ja, ja,
men han satsade sina pengar på detta äventyr med att bygga bilar. Och vi tror väl att tillverkningen skedde i hans... Han hade ju ett kolonialvaruföretag som låg där ovanför Stadshotellet. Mm. Där det nu är en tillbyggnad på Stadshotellet som innehåller mest hotellrum.
Ja.
Men där hade man alltså inne på gården troligen verkstaden där man byggde karosserna till de chassin man importerade från Frankrike.
Mm.
Och sen de färdiga bilarna, de ställde man upp i gamla ridhuset på Victoria Esplanad.
Ja. Ja, det är fantastiskt.
Det är en fin bild.
Ja, det ser man. Det var ett antal bilar.
Olika bilmodeller.
En 20-tal på gång.
Delaunay Belleville och Delage var de två modeller som...
Ja.
Och det var ju fina bilar. Alltså det här var ju någonting som inte bara i Sverige utan även utomlands betraktades som liksom det främsta man kunde köpa.
Ja, ja.
Det vill säga kungahusen köpte de här bilarna. För det fanns helt enkelt inget bättre att köpa.
Nej.
Och det är liksom, ja, det här är en bild förresten från där Leon Ödmark bodde nere vid Örnparken.
Ja, det ser ut och lite...
Och här kan man se att det är ett väldigt fint golv i vardagsrummet bestående av korkmatta. Det var säkert någonting väldigt fint på den tiden.
Ja.
Och i taket så lyser det en elektriskt driven lampa, vilket ju också säkert var höjden av lyx i den här tiden.
Fantastiska skåp såg man där och så vidare.
Vad ser du här då?
Ja, det ser man ju, alltså bilen, men det ser ju nästan ut som det vore i Sovjet eller något sånt där. Men,
det här är på Röda torget.
Röda torget, ja, jag förstod det. Så det kanske inte var Sovjet då, heller var Ryssland på den tiden också.
Ja, nej, men det här var ju på tsarens tid, den här bilden är tagen. Alltså det är ju före 1917.
Ja,
så att, och tsaren hade flera sådana här Delaunay-bilar.
Det var inte dåligt.
Så att... Det var verkligen förnämligt. Han hade satsat på det bästa, verkligen. Så visst var det synd att inte det kom längre.
Ja,
då hade vi varit ledande bilindustrin.
Det skulle ha varit intressant.
Ja, verkligen så. Här ser vi en bild av en bil som just är utkörd för leverans 1912. Det var alltså en tidig modell. Det tog ju ett par år innan man lärde sig bygga de här karosserna.
Mm.
Men det gjorde man. Och den ser ju fin ut. Den där. Sen på den här utställningen så hade man ju också ett företag som heter Johan Hägglunds snickerifabrik från Gullänget.
Ja.
Det är kanske ett känt företag.
Ja, precis. Det har blivit något mer om det sen. Alltså. Men det är intressant att se.
Hägglunds hade ju alltså ännu inte börjat tillverka några fordon, men man kan ju tänka sig att de som slutade tillverka karosser 1917-18, så småningom när Hägglunds började göra karosser så kanske de fick jobb där.
Ja, precis. Det kanske finns i vissa influeringar därifrån.
Men i alla fall den här visade, på utställningen visar de en stolsäng. En fiffighet kan man säga. Du ska få se här.
Mm. Ja, just det, man fäller ut den.
Man kunde alltså fälla ut den så att den vips blev en säng. Och jag måste säga att det är ju en finurlig konstruktion.
Ja,
om man tittar på den.
Ja.
Den är riktigt, man skulle önska att man hade en sån där.
Det var nog någon sån där de gamla Hägglundarna hade på kontoret. De kunde ta sin tupplur och så kunde de fortsätta jobba sen igen.
Ja, den här måste ju ha varit säljbar. Folk var ju trångbodda och det måste ju ha varit en bra,
fantastiskt
produkt. Och den visade sig alltså med en stor framgång förmodligen på den här utställningen.
Ja.
Ett annat Öviksföretag som visade produkter var ju Järvets mekaniska verkstad, sa vi i Örnsköldsvik. Och här ser vi en bild från en av deras broschyrer på utställningen 1916. En båtmotor. Och de hade ju alltså en hel serie med båtmotorer.
Ja, det är ju avancerad produkt så att säga.
Ja, vid den tiden. Den här har ju backslag vad jag kan säga också.
Ja.
Så Så att det var ju en jättefin grej.
Ja.
I den där broschyren så fanns det också en tabell över vilka storlekar på motorer de hade. Och här kan man ju se att den största motorn de hade, den var ju alltså på 40 hästkrafter, vilket ju räknades som väldigt mycket, en fyrcylindrig motor.
Mm.
Och den kostade ju hela 5000 kronor. Det var enormt mycket pengar på den tiden.
Ja.
Den villigaste motorn, Sjötrean, 3 hästkrafter, den kostade 500 kronor, vilket också var mycket pengar.
Ja.
Men när vi höll på med den här utställningen vi hade i Örnsköldsvik för 10 år sedan, där det handlade om den här, då fick vi ju reda på det att strax efter den här utställningen 1916, då börjar man motorisera fiskebåtarna på Ulven.
Okay.
Och det kan ju ha varit så att man här såg man möjligheter att förvärva såna här motorer.
Ja.
Och för innan dess så rodde man när man fiskar.
Man ser ju även propellerdiameter, kan man se lite grann. Det går upp till 750 mm propellerdiameter.
Ja.
Då kan man ju känna det. Det var rejäl.
Ja. Men det var ju lågvarvigt. Man ser här står det varvtalet per minut.
Ja.
Ja, på den här minsta motorn är 800 varv. Men på den största är det 600 varv.
Ja.
Så att... Ja. Nej, men det var säkert driftsäkra grejer. Och så står det ju här också att man kan starta med bensin och sen gå över till någon annan typ av olja. Vad det nu kan innebära.
Ja.
Sen börjar det här närma sig slutet på den här visan. När alltihop det här var klart med den här jätteutställningen. Det var ju affärsmän som höll på med det. Man sålde utställningen till Östersund som skulle ha en utställning senare.
Okay.
Här har vi en bild från Östersunds utställning 1920. Känner du igen den här byggnaden?
Ja, precis.
Industrihallen från Örnsköldsvik.
Och även entrén.
Entrébyggnaden delvis. Och sen ser man Frösön i bakgrunden här. Så att helt klart att de har... Och här ser man en annan bild av den där den står i Östersund. Alltså på Jamtli förmodligen.
Ja.
Det är det området. Sen ska vi avsluta med en mycket vacker affisch från den här utställningen som troligen är gjord av Karl Kusowski själv, sägs det.
Ja.
Där man ser ett skärgårdsmotiv i mycket egendomliga färger, men väldigt vackert.
Ja.
Så är det. Och här kan vi också se en bild av det här utställningsområdet som det såg ut för ett par år sedan.
Ja.
Då var det helt annat.
Ja, precis.
Ja, då har vi faktiskt gått igenom alltihopa det här, och som avslutningsord skulle vi väl ändå vilja säga att nog vore det väl värt besväret av Örnsköldsviks kommun att ha en jubileumsutställning. Det är 100 år sedan den här fantastiska händelsen timade i Örnsköldsvik.
Ja, det tycker man.
Och det hade ju ett symbolvärde för affärsmännaskap och entreprenörskap och man kan väl säga att den här Nolaskogsandan, det här kanske var en tidig visning av den.
Ja, helt klart.
Ett helt fantastiskt projekt med 133 000 besökare.
Ja.
Ingen vet var de bodde under utställningstiden, men det finns bokfört att de betalade 1 krona per person i inträde. Så är det. Då ska vi tacka för oss, Hasse Nilsson och jag. Och tack för att ni lyssnade. Nu ska vi avsluta med en färöisk visa på engelska.
Det är mycket spännande.
Tack.
Talk about your man of soul, not a man like good old Joshua.
And he was the best man of all
that morning.
Joshua in the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua in the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
When the children of Israel begin to march 7 times round and round, all the Joshua commanded the sun to stand still,
and the sun did never go down.
I have more honor.
Joshua did the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua did the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
sheep horns begin to blow, trumpets begin to sound, all the Joshua commanded the children to shout.
And the walls came tumbling down.
That morning.
Nu följer novelläsning under cirka 20 minuter och därefter lämnas några evenemangstips.